Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där vi fortsätter serien om afroamerikanska medborgarrättsrörelsen. Förra gången tittade vi på det här med sit-ins och freedom rides som verkligen kickstartade medborgarrättsrörelsen under åren 1960-61. Så nu rullar ju medborgarrättsrörelsen igång på allvar då, så att säga. Och sit-ins och freedom rides och skolkonfrontationer så hade ju under början av 60-talet börjat ställt lite frågor på sin spets då. Men vi pratade lite om Kennedy-bröderna innan. Man kan ju också fråga sig vilket stöd som medborgarrättsrörelsen hade i Vita huset. Och vi har ju tidigare pratat om den stora profilen Martin Luther King. Då kan man fråga sig vad gör han under tiden som de här studentprotesterna rullar ut då. Det tänkte jag att vi skulle prata mer om i det här avsnittet. För väldigt många afroamerikaner som stött John F. Kennedy i valet 1960 så var ju hans agerande i samband med Freedom Rides en stor besvikelse. De inser att presidenten och hans bror justitieministern kunde tänka sig att tolerera att hundratals aktivister fängslades i brutala fängelser i Mississippi så länge det bara inte skapade scener och känsliga tv-bilder som kunde ta fokus från Kennedy-administrationens övriga politik och internationella engagemang. Det var ju uppenbart bland annat i uppgörelsen som man gjorde med Mississippis guvernör om att det var okej att arrestera för de här Freedom Riders bara det inte varit våldsamheter. Bakom kulisserna så försökte också Kennedys att övertala SNCCOR och övriga medborgarrättsorganisationer att sluta med sådana här civil olydnad liksom, och direkta kampanjer som ju var sånt som hade skapat liksom de här känsliga tv-bilderna. Och istället helt enkelt fokusera på att få afroamerikaner registrerade som väljare. Bröderna Kennedy tror helt enkelt att det vita södern inte skulle motsätta sig väljarregistrering lika aggressivt och våldsamt som man gjorde med sit-ins och freedom rides då. Det visar sig ju sen när vi kommer framåt här att vita kan visst reagera lika illa på det så att säga. Men det är ju en väldigt medveten strategi som irriterar många afroamerikaner. Men det är ju en väldigt medveten strategi som bröderna Kennedy har här då. Och bröderna återupptog ju med det här och på visst vis den här lite naiva hållningen som många haft redan under rekonstruktionen att bara afroamerikaner kan rösta så skulle de kunna påverka och styra sitt eget öde utan att den federala staten behövde blanda sig i söderns angelägenheter. Och det visar sig ju vara felaktigt då och det visar sig också stundtals vara felaktigt i här och framöver då. Egenintresset lyser också igenom den här strategin ganska skarpt och fler svarta väljare i södern skulle ju naturligtvis hjälpa Kennedy i kommande val eftersom många vita i södern upplevde administrationens balansgång som att man drev frågan om medborgarrättigheter framåt. Då behöver man helt enkelt mer svarta väljare för att kunna vinna i södern. Och afroamerikanska ledare är såklart inte så dumma att de inte kan se igenom Kennedy-brödernas taktik. Men man går samtidigt också lite motvilligt kan man väl säga. Men ändå, man låter sig övertalas eftersom man förstår att det underlättar att fokusera på ett område där man kan få ett tydligt stöd från Vita huset och justitiedepartementet. Då. Om Kennedy-brödernas ställer upp på det här så kanske man också kan göra stora framsteg i rösträttsregistrering då. SNCC, då den här studentorganisationen under Robert Moses ledning börjar därför jobba med röstregistreringskampanjer i Mississippi då, från den här tiden. Då. Kommer tillbaka till dem senare. Då. Den här strategin skulle ju emellertid som vi kommer att gå i baklås också för att erfarenheterna av det våld och motstånd som man möter i Mississippi då, skulle ju få de här aktivisterna inom SNCC att snarare gå i andra riktningen och börja överge icke-våldsprinciper och anamma en mer svart nationalistisk inriktning som inte förespråkar integrering och icke-våld så att säga. Men det kommer vi till i kommande avsnitt. John F. Kennedys administration skulle ju totalt sett ha ett väldigt blandat facit när det gäller medborgarrättigheter för afroamerikaner. Utifrån förväntningarna 1960 var ju många svarta väljare grymt besvikna på John F. Kennedy. När JFK tog över Vita huset så utsåg han ett 40-tal afroamerikaner till viktiga poster. En av de här är ju NAACP-veteranen Thurgood Marshall som bedömdes med en post som federal domare i en så kallad US Circuit Court, alltså en lägre federal domstol på nivån under högsta domstolen. Och det här banar ju också vägen för att han sen också skulle kunna nomineras till högsta domstolen. En annan var ju journalisten Carl Rowan som utsågs till assisterande utrikesminister då. Men utöver de här utnämningarna så var ju Kennedys stöd för medborgarrättigheter rätt så ljummet och han var inte alls beredd att satsa på omfattande lagstiftning utan använde sig av exekutiva presidentordrar. I april 61 så utfärdade han en exekutiv order som ökade möjligheten för svarta att få jobb inom den federala staten. Den 20 november samma år utfärdade han en exekutiv order som till slut uppfyllde hans vallöfte att göra slut på segregeringen i federala bostadsprojekt då. Under valkampanjen 1960 hade han ju lovat att göra det omedelbart, alltså with a stroke of a pen som han uttryckte det. Så många såg ju ändå det här som ett brutet löfte genom att det hade dröjts så länge innan vi tog åtgärderna. Dessutom gäller den här presidentåren nya bostadsprojekt, inte tidigare genomförda, så många afroamerikaner var oerhört besvikna på det här. Presidentens lillebror justitieministern Robert Kennedy var mindre hindrad av politiska löften till vita politiker i södern och hade lite mer manöverutrymme och han jobbar en hel del bakom kulisserna för att skynda på desegregering av skolor och transportmedel. Och Robert skulle ju med tiden bli den i Kennedy-klanen som främst förespråkade minoriteters rättigheter och försökte då bli medborgarrättsrörelsens allierade. Men storbror John och hans presidentskap blev istället en ganska stor besvikelse för många afroamerikaner. Martin Luther King anklagade honom för att bara genomföra vissa symboliska åtgärder istället för att gripa tag i liksom pudelns kärna och jobba för verkliga framsteg i medborgerliga rättigheter då helt enkelt.
Mm.
Samtidigt som Snick och den yngre generationen av afroamerikaner ägnar sig åt sin civila olydande i form av sit-ins och freedom rides, så försökte den, om man kallar det för den äldre generationen, hänga med i svängarna då. Till exempel Martin Luther King och Southern Christian Leadership Conference och NAACP och de här då. Eller ja, äldre generationen, man får ta dem en nypa salt också. Martin Luther King är ju faktiskt ganska ung ändå trots allt, men han får stå lite grann för den äldre generationens synsätt i alla fall. Martin Luther King var ju den här afroamerikanska ledaren som hade flest anhängare bland både vita och svarta amerikaner i medborgarrättsrörelsen, och den som kanske lockade den bredaste koalitionen. Men hans enda egentliga stora framgång dittills då hade ju varit just bussbojkotten i Montgomery 1956. Så han är ju här i början på 60-talet lite grann på jakt efter en ny framgång då. Och när en proteströrelse uppstår i staden Albany i Georgia sommaren 1961, så hade han därför en ganska god anledning, kan man säga, att ansluta sig och helt enkelt hoppas på ytterligare framgångar. I Albany hade medlemmar av SNCC tagit sig sommaren 1961 för att starta en kampanj att registrera svarta väljare. Men den här rörelsen växte, och till slut så hade olika grupper och organisationer och ledare skapat en bred koalition kallad för The Albany Movement, med William Anderson i spetsen, som utökade målsättningen och krävde en total desegregering av staden då. Kampanjen drog igång under hösten 1861 med en civil olydnad tänkt att då desegregera transportsystem och bibliotek och parker och andra segregerade faciliteter. Och SNCC ledde de här protesterna och lyckades skapa en stor lokal entusiasm. Ett verktyg som man började använda på allvar här är ju sången också. Aktivisterna upptäckte att det var populärt med så kallade freedom songs, som är en slags liksom mer gospelaktiga sånger med raka budskap om medborgarrättsrörelsens mål och inställning då. Det finns en hel del kända låtar som till exempel Ain't Gonna Let Nobody Turn Me Around och Over My Head I See Freedom in the Air. Men den klart mest kända är ju såklart We Shall Overcome, som nästan liksom, ja, låten blir nästan som ett slags ledmotiv för hela medborgarrättsrörelsen. Och som ju också sen Birgit Friggebo försökte damma av och få Carl Bildt och andra att stämma upp till kör i Rinkeby i slutet på 90-talet. Det är ju fantastiskt händelse. Nej, jag ska inte prata om Birgit Friggebo där på den. Hur som helst, Albany Movement plågades ju redan från start av interna stridigheter. SNCC försökte ju transportera dit så många studenter som möjligt för att utmana segregeringen på bussar och tåg och för att delta i protesterna och fylla arresterna. Men NAACP på plats ogillade ju då att studenter från SNCC dök upp och liksom inkräktade på deras område, deras stad. Studenterna i SNCC på sin sida tycker jag att de här lokala ledarna i NAACP var alldeles för passiva och konservativa, och de ville ju se lite action helt enkelt då. De här aktivisterna i Albany hade dock en väldigt, väldigt slipad motståndare i form av Albanys polischef Laura Pritchett. Han hade då verkligen studerat tidigare protester och vilken teknik man haft vid till exempel bussbojkotten i Montgomery och vid Little Rock Central High School, vid sit-ins och Freedom Rides. Och utifrån allt det här så hade Pritchett dragit slutsatsen att man i Albany måste göra allt för att undvika en konfrontation med den federala makten. Och att man, för att undvika det, så behöver man undvika den typ av våldsamheter som gav en negativ bild i media och speciellt tv. När studenterna från SNCC inledde en sit-in-protest där man ifrågasatte stadens segregering i busstationens väntrum och restauranger, och då ser helt enkelt polischefen till att lugnt och stilla arrestera dem en och en och anklaga dem för att bryta mot reglerna och att man måste lyda polisens order då. Pritchett var också väldigt duktig då att använda informanter för att hela tiden ligga steget före aktivisterna. Och i media så var han väldigt noga och framstod som en väldigt sansad och professionell polisofficer som absolut inte använde brutala metoder och bara ville upprätthålla lag och ordning så som de var uttryckt så att säga. Och trots att man då genomfört massa freedom rides till Albany och en massa sit-ins i staden och bojkotter av vita verksamheter och ett antal massdemonstrationer och marscher, så hände ingenting. Ansvariga i staden och vita affärsinnehavare vägrar att ge efter, och Pritchett han bara placerade demonstranterna lugnt i fängelse och ibland i närliggande fängelsen för att få plats med alla. Och inom SNCC så börjar man då inse att Pritchetts taktik och sitt eget dilemma var då för rörelsen att, som de uttryckte, riskerar att run out of people before he runs out of jails. Så William Anderson, som ledde den här Albany Movement, han gör då en invit till SCLC, alltså Southern Christian Leadership Conference, och Martin Luther King, och ber dem om hjälp. Anderson menar att Kings närvaro skulle pressa lokala myndigheter och skapa mer uppmärksamhet i media. SNCC, de motsätter sig förslaget. Man anser att det långsiktigt skulle vara lite kontraproduktivt att engagera King då. Det skulle skapa uppmärksamhet. Visst, det är klart att det gör det. Men när han senare lämnar stan så riskerade man en tillbakagång av brutna löften, säger man då inom SNCC. Även en WACP var också tveksamma. De hade redan motsatt sig att SNCC kommit till stan, och nu skulle även då SCLC komma, så att de inte heller nöjda dem.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tanken med att ta in Martin Luther King och SCLC då var ju att mobilisera så många demonstrerande aktivister att polisens fängelser skulle fyllas på så mycket så att systemet, så att säga, sprack inifrån och ut. Med tillräckligt många demonstranter på plats så skulle det inte finnas fängelser för att hantera alla då. Och demonstranternas förmåga att utstå fängelse skulle helt enkelt segra över polisens möjlighet att göra dem illa då. SCLC och King såg Albany som en bra möjlighet att försöka skapa då nästa seger efter Montgomerys bussboykott, och hörsamma i den här förfrågningen. Och när King anländer den 15 december 1961 så håller han ett tal i staden. William Anderson målar ju dock in honom i ett litet hörn genom att bjuda med honom i den tänkta demonstrationen dagen efter, och King kände att han kunde inte gärna tacka nej då. Så den 16 december 1961 så blev King tillsammans med sin goda vän och kollega Ralph Abernathy och ytterligare 250 demonstranter arresterade, och då fanns det redan över 500 arresterade i fängelse för i staden. King han svär då på att stanna kvar i fängelset tills dess att staden upphör med segregeringen då. Men polischefen Bridget, han fann sig emellertid i situationen. Dels ordnade han fram runt 2000 fängelseplatser till genom att samordna med andra orter i Georgia och se över då sina lokaler. Han utbildade också sina poliser att de, vad de än gör, så får de inte använda våld mot icke-våldsdemonstranter. Två dagar efter att King arresterat så gick staden Albany med på att förhandla med rörelsen, och de såg liksom en möjlighet att använda den splittringen som fanns bland de lokala afroamerikanska organisationerna. Så de erbjöd sig att släppa alla fängslade demonstranter utan borgen i utbyte mot att King lämnar staden, och så ger de också lite vaga löften om att förbättra svartas situation i staden. Men då går, eller King och de går med på det här då, men bara några dagar efter att Martin Luther King återvänt till Atlanta så var ju och var borta från, så att säga, spelplanen, så visade det sig att staden aldrig menat allvar med sina löften, så att därmed är man ju tillbaks på ruta noll, kan man säga då. De lokala medborgarrättsaktivisterna och SNCC var ju extremt besvikna på att King och SCLC varit delaktiga i en sån extremt dålig uppgörelse. Allt som hade uppnåtts var ju att få demonstranterna ut ur fängelse, men i övrigt så hade man inte uppnått något, utan var tillbaka på ruta ett, så att säga. Många studenter började ifrågasätta Kings ledarskap. King och hans närmaste var ju män från medelklassen som tenderade att agera lite snobbigt mot lokala ledare. King skapade mycket uppståndelse genom att dyka upp här och där och väcka liv och entusiasm, och sen lämna helt enkelt gräsrötterna åt sitt öde när han lämnar staden. De interna stridigheterna gick så långt att Ella Baker och SNCC kallade till en presskonferens för att till och med dementera då att att Kings organisation ledde Albury Movement. Det här i sin tur skapade missnöjde med nöje hos King och de som tyckte att övriga var otacksamma för att man kommit till staden och ställt upp då. De menade att Snick tagit sig vatten över huvudet och gärna ville ha de pengar och uppmärksamhet som King kunde bidra med, men i övrigt tog inte ta del av deras erfarenhet och expertis då. Martin Luther King tog personligen illa vid av den här kritiken han fick och kände ju kanske innerst inne att insatsen i Albany inte hade gått som förväntat sig. Så i juni 1962 så återvände King och Abernathy för att tjäna sina straff som de dömts till när de arresterades ett halvår tidigare. Då tänkte de försöka blåsa liv i protesterna igen då. Så de väljer ju frivilligt att gå i fängelse 45 dagar istället för att erkänna sig skyldiga och betala böter. Precis som snickstudenterna hela tiden hade gjort egentligen då, att man inte betalade några, eller helt enkelt satte sig i fängelse då. King fruktade egentligen att göra tid i ett fängelse i södern såklart. Det är kanske ingen jätterolig grej, det kan man väl förstå. Men han ville helt enkelt inte längre få kritik från någon som menade att hans trovärdighet gick att ifrågasätta då han själv ofta betalade borgen medan övriga demonstranter valde att sitta i fängelse då. Kings närvaro i fängelset blåste också mycket riktigt liv i rörelsen och massprotesterna togs upp igen. Men återigen så lyckas den här polischefen Pritchett att avväpna dem då. För det första insåg man att King kunde ställa till mer problem i fängelsen än utanför. Så King, han blev helt enkelt frigiven från fängelset så att staden kunde undvika negativ publicitet då. Pritchett och stadens borgmästare såg helt enkelt till att hävda att någon, vad ska man säga, inom citationstecken mystisk svart man hade betalat Kings böter och borgen för både King och Abernathy. Så att då är de ute ur fängelse helt plötsligt då. King vägrar ge sig och återvänder till Albany där han ordnade demonstrationer bara några veckor senare. Och återigen så arresteras han, men trots 2 veckor i fängelse så lyckas han inte blåsa liv i rörelsen utan den lokala entusiasmen hade börjat ebba ut. Samtidigt hade stadens advokater sett till att via rättsväsendet säkra ett federalt domstolsföreläggande som hindrade King och de andra ledarna att demonstrera i stan. Och eftersom King och rörelsen visste att om saker och ting ställs på sin spets så bygger det helt enkelt på att man får då federal hjälp. Och därför vågar ju inte Martin Luther King bryta mot ett federalt domstolsföreläggande. Så det innebär helt enkelt att protesterna fick avbrytas då. Så Albany blev ju en misslyckad kampanj för medborgarrättsrörelsen. Det här nederlaget var den mest eller den enskilt mest misslyckade direktaktionskampanjen som genomfördes under de här åren då. Och nederlaget för medborgarrättsrörelsen i Albany gjorde återigen väldigt många afroamerikaner oroade över framtiden och möjligheten att liksom hålla farten uppe i direkta aktioner av då civil olydnad. Och det här misslyckandet låg ju på flera plan. För det första hade man ju inte lyckats få till den typ av dramatiska tv-bilder som skapats via sit-ins och freedom rides och konfrontationen kring Little Rock Central High School till exempel som gav väldigt stor nationell uppmärksamhet då. För det andra hade ju kampanjen tydliggjort den här splittringen som fanns inom medborgarrättsrörelsen med olika organisationer och generationsskillnader och strategiska tillvägagångssätt då. För det tredje hade ju kampanjen inte heller lett till den här typen av federalt ingripande som nästan måste till för att få södern att kapitulera och släppa sin rasism då. Kennedy hade ju vägrat att ingripa trots att stan bröt mot rättigheter som att kunna samlas och demonstrera och trots att stan bröt mot lagen eftersom de fortfarande segregerade bussterminaler, bibliotek och andra offentliga faciliteter. Men presidenten hoppades att det inte stöta sig då med vita politiker i Georgia vars stöd han behövde i andra frågor då. Och så länge inte det gav negativa tv-bilder så var Kennedy villig att bara låta sakerna utspela sig då. I Albany hade ju också den här polischefen Pritchett visat sig ha en väldigt smart och effektiv och väl avvägd strategi för att just avväpna protesterna. Och medborgarrättsrörelsen förstod att om fler polischefer och orter använder samma strategi, ja då kan det ju nog bli lite tufft och faktiskt nå framgång här i sin kamp då. För just Martin Luther King personligen så var det här ett stort nederlag och ett väldigt hårt slag mot hans prestige och ställning som ledare inom rörelsen. Men samtidigt så var också det här nederlaget en väldigt viktig erfarenhet som både King och andra drog jätteviktiga lärdomar av då. Och de här lärdomarna och taktikskifterna som man gjorde senare skulle ju bli väldigt framgångsrika när man genomförde kampanjer både i Birmingham och Selma i Alabama under kommande år då. Efter nederlaget i Albany höll King ett möte i januari 1963 med sina närmaste medarbetare och rådgivare inom Southern Christian Leadership Conference, där man utvärderade förlusten och reflekterade över för att just dra lärdomar. En lärdom var att man i Albany försökte ta tag i alldeles för många varianter av segregering och diskriminering istället för att liksom fokusera på någon enskild fråga. Så i framtiden menade King att man skulle koncentrera sig på någon specifik form av segregering så att man kunde vinna en seger där och så bygga upp framgångar och självförtroende bland aktivister liksom innan man tog sig an nästa område då. En annan lärdom var att man försökt sätta press på de lokala politikerna som man hade väldigt, väldigt lite inflytande hos. Istället skulle man framöver lägga större fokus på att försöka sätta press på de lokala affärsmännen och deras verksamheter och för att pressa dem ekonomiskt. Det hade man liksom inflytande att kunna göra. Och då skulle ju de här affärsmännen som pressats ekonomiskt vara mer villiga att gå med på afroamerikaners krav och desegregera för att inte tappa ekonomiskt genom att i sin tur sätta press på politikerna som de här näringslivsmännen redan hade inflytande över. Så att istället för att gå direkt på politikerna så gick man via affärsmän och så som i sin tur hade inflytande över politikerna då. En annan lärdom var ju det här med att olika organisationer på plats i Albany hade haft svårt att komma överens. Så i nästa kampanj skulle man inom Southern Christian Leadership Conference välja en ort där till exempel inte NAACP eller SNCC var etablerade eller speciellt aktiva. Så att man skulle kunna styra över nästa kampanj helt själva då, mer eller mindre. Dessutom så insåg man att det mest avgörande skulle vara att hitta en ort där motståndaren inte agerade så tålmodigt och fredligt som den här polischefen Pritchett. Man behövde helt enkelt välja en ort där polis och myndigheter, där man trodde att de skulle agera mer aggressivt och brutalt, så att det liksom skapar sådana här mediebilder som väcker så mycket sympati då, så att man helt enkelt skulle tvinga Kennedy-administrationen att agera då. Så SCLC och King visste att när de planerade nästa massdemonstration för året 1963 så var det viktigare än någonsin att sätta in stöten på rätt plats då. Och valet som kom till slut var att göra detta i Birmingham i Alabama. Men det kikar vi på mer i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.